Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Idag i sömnpodden så ska vi prata om att sova sig till ett bättre liv med sömnforskaren Christian Benedict. Välkommen Christian!
Hej!
Hej! Vad roligt att du är här.
Ja, jag håller med. Det är kul att jag får vara med.
Ja. Och idag, jag tänker egentligen bara för våra lyssnare skulle att vi börjar lite kort med du kan presentera vem du är och allt vad du har gjort.
Yes, absolut. Så jag tror inledningsvis måste jag erkänna att jag kommer inte från Sverige. Jag kommer från Tyskland, från norra Tyskland, Lübeck. Men jag flyttade 2009 till Sverige för att jobba som en forskare här vid Uppsala universitet. Och nu är det 2023 och jag är fortfarande här, så ni ser.
jag bedrivs
i Sverige. Och ja, det som jag sysslar med är att jag bedriver mycket sömnforskning, fast när jag är ute och pratar om som det ser jag ganska ofta igen. Borde jag kalla mig själv en sömnbristforskare. Som jag har gjort ganska mycket forskning inriktat mot vad händer då om du inte sover tillräckligt, vad händer då om du lider av sömnlöshet, om du lider av den här obstruktiv sömnapné. Sådana saker har jag gjort. Men förstås är det ju också samtidigt då kul att lyfta varför lönar sig detta att satsa på sömnen.
Ja, men det håller vi med om här på Learning. Vi vet ju hur mycket det kan påverka att man inte sover. Riktigt, verkligen. Och du är ju också ny nu med en ny bok som är ute. Sov dig till ett bättre liv.
Det stämmer bra. Det stämmer bra. Precis.
Ja. Så. Och jag, egentligen tänkte jag fråga, varför skrev du boken? Vad tänkte du saknades ute i liksom, världen med det här kunskapen?
Så kolla, en anledning är den här känslan vi befinner oss i en konstant kris. Ja? Det var den här Ukrainkris, sen just nu med Israel och de palestinenser. Sen är det en ekonomisk kris, hur ska vi klara av alla de här utmaningar. Sen hade vi ju den här pandemin, som var ju också en jättestor utmaning för hela världen. Och sen får man utöver detta var det också mycket, mycket hälsosamt i sitt beteende och springer minst 5 gånger i veckan, äter nyttigt varje dag, ser ut som en välterinad person. Man måste vara så smart som Albert Einstein och till och med sova så bra som möjligt. Och jag vill bemöta detta lite grann eftersom jag tror det finns mycket hälsostress och en syn på hälsan och framförallt också sömnen de sista åren som är lite vilseledande. Och jag vet ju, du jobbar ju också som en klinisk psykolog. Mycket handlar ju när man till exempel pratar då om kognitiv beteendeterapi för insomni, att man också då bemöter och diskuterar då många av de här uppfattningar, missuppfattningar, de här cognitive misconceptions. Så att man tror, jag måste sova 7 timmar varje dag. Jag måste vara mycket djupsömn. Måste. Och det är ju så att jag har tänkt mig, det är viktigt att man försöker vända lite det och skriva en positiv om sömnen, där man kan också glömma lite, i alla fall temporärt, alla de här kriser omkring sig, att man blir lite, att man får lite underhållning, att man får lära sig lite mer om sömnen, men att man också fattar att sömnen är otroligt komplex och det gäller ju också de olika sömnbesvär. Och det är ju så, jag har också tagit upp detta i boken, kring 40% enligt Folkshälsomyndighetens Folkshälsostudium, det er nogle tools, som du kan själv kolla upp och använda för att utreda, okej, okay, vad är sociala hälsoproblem i Sveriges vuxen befolkning? Där ser man ju att kring 40% ser jag sömnbesvär. Men sömnbesvär är ju en paraplybegrepp. Och den kan ju utforma sig på så många olika sätt. Och det innebär ju också att när man vill ja, hitta åtgärder för att då komma över de här olika sömnproblemen eller lösa dem. Ja, det måste man ju också veta. Okej, vilken verktyg i verktygslådan är faktiskt den som passar mig? Till exempel när vi pratade om obstruktiv sömnapné. Ja, visst är det bra att vistas utomhus och visst är det bra att tanka dagsljus under morgonen. Men det kommer inte ändra din obstruktiv sömnapné. Förstår du vad jag menar? Eller när man tänker på en tunn täcke, och jag har även gjort forskning kring detta, där är det plötsligt så att alla medier tar upp detta och en tunn täcke är den så längtade game changer för alla sömnproblem. Eller sist var ju också mycket mer olika medier och mediasändningar där de vill prata om mouth taping, så att man
fast
i munnen. Det har jag också sagt, tänk på det. Många har ju sömnproblem som inte beror på att de andas genom munnen. Det beror på att de kanske är så stressade i vardagen, att de har kanske också haft vissa traumatiska upplevelser. Att det finns så många olika anledningar varför du kan ha det. Man har försenat sömnfast. Om du tejpar din mun, där kommer du inte lösa den. Så det är viktigt, och det är någonting som jag försöker att lyfta i den här boken. Och också ge folk lite ja, en vägleder dem lite. Hur kan man då hitta för sig en viss lösning?
Det kan jag bara hålla med om som psykolog som jobbar med sömnproblem, är ju att det är väldigt mycket lite skräckpropaganda eller så. Jag får många patienter som kommer till mig som säger, jag kommer få Alzheimers, jag sover dåligt. Och jag bara, men det hjälper inte någon att höra det, bara alla sådana här, vad man måste göra, annars kommer du dö. Det är ju ganska allvarligt att hela tiden pumpas med sån information.
Ja, och jag måste också säga att jag blir lite trött av att sömnen, så att säga, man lyfter inte sömnen och alla de här fina, även på kort varsel, fina, så att säga, hälso-, välmående, prestationsfrämjande effekter. Man snarare kollar på alla de här ohälsoeffekter när man har inte tillräckligt med sömnen eller har sömnbesvär. Och det läser man då i de olika rubriker i tidningar. Just det, dåligt sömn leder till, vad vet jag, kardiovaskulära sjukdomar eller sånt. Men de lämnar då deras läsare eller tittare på sånt sätt, och de då vet inte riktigt hur de ska hantera detta. Eller när man läser sånt. Jag har ju gjort också forskning kring detta. Jag har ju sagt inledningsvis, jag är en sömnbristforskare. Jag faktiskt var en av de första grupper som har visat att kroniska sömnbesvär har kopplats till en ökad risk att utveckla Alzheimers. Och det var ju då någon beräkning, och så ser den här relativa risken var 50% högre. Men sen är det ju så att folk drar slutsatsen när de läser sånt 50%. Det betyder bland de som har sömnbesvär, varje varannan person kommer få Alzheimers. Och det stämmer ju inte, eftersom det som man har visat, till exempel jag också i den här studien, ju i förhållande till de som inte har sömnbesvär är det 1,5 gånger högre. Men den här absoluta risken, den är inte så högt. Och det är ju också något som jag ser. Tänk ibland, tänk du har 1000 personer eller 100 000 personer och 2 eller 6 utvecklar en sjukdom. Och 2 har ingen sömnbesvär och 4 av de 6 har sömnbesvär. Det kan man ju också se. Och en fördubbling. Förstår du vad jag menar? Där ser man, just en fördubbling, herregud. Och det måste man vara väldigt försiktig och noggrann när man går ut med ett sånt. Och jag vet ju, vi har ju många som yttrar sig kring sömn. Många som kanske inte har utbildats inom sömnen, eller som ibland inte tänker lite grann så mycket
vad
på
vad de säger kanske, hur det kommer
att se emot. Eftersom de bara, okej, jag ser det, är catchy. Men man måste vara väldigt försiktig.
Den här veckan är vi stolta att presentera Sömnpoddens allra första samarbetspartner, Cura of Sweden. I 6 år har Curasol tyngdtecken med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för en hälsosammare sömn. Sömnproblem blir, som vi vet, allt vanligare och kan drabba alla någon gång i livet. Användningen av ett tyngdtäcke kan hjälpa till att motverka sömnbrist genom att du lättare kommer till ro, somnar snabbare samt kan motverka färre nattliga uppvaknanden. Ett tyngdtäcke är precis vad det låter som. Det är ett täcke med adderad vikt. Ofta ligger den här vikten någonstans mellan 3 till 16 kilo. Curas täcken är fyllda med hundratusentals slipade glaspärlor som skapar ett jämnt fördelat tryck över din kropp. Den här extra vikten skapar en omslutande och trygg omfamning som möjliggör djupare avslappning och bättre sömn. Tyngdtäcken används av många olika människor i många olika åldrar. Även du som redan sover bra kan nyttja det för lugnande effekt. Vi framhåller ofta vikten av att skaffa sig en nedvarvningsrutin i podden och understryker en sån rutins avgörande roll för att komma ner i varv och sova gott. Och Curas tyngdtäcken är ett exempel på ett idealt hjälpmedel att integrera i just din nedvarvningsrutin. Tyngden från täcket efterliknar nämligen effekterna av att bli omhållen och kan hjälpa dig att bli lugn och centrerad i nuet. Vilket gör det perfekt att använda exempelvis inför sänggående eller under nattsömn. Välj en vikt på ditt tyngdtäcke som passar just dig. Cura rekommenderar att utgå från 10-15% av sin egen kroppsvikt. Men det här kan variera utifrån exempelvis upplevda sömnbesvär. Så låt Curas tecken vara det enda som tynger dig om natten. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att komma till Cura of Swedens hemsida.
Jag ville ju skriva en bok som man läser och därefter borde folk se, just det, jag känner mig, ja, det var en bra underhållning, men jag känner mig också på något sätt lättad. Det finns vissa riktningar som jag kan gå. Och de mesta böcker är ju så skriven framför allt i samband med sömnen. Du läser dem och du har kanske sömnbesvär och därför valde du att läsa den. Mm. Och därefter bara ser du, åh, just det, tack för det. Nu vet jag att jag får Alzheimers, jag får cancer, jag får hjärtinfarkt, jag blir fattig. Allt sånt, det funkar ju inte.
Nej, det gör det inte. Och det är ju det att det är samma sak med allt beteende egentligen som vi vet. Att man vet att det inte är bra att röka, man vet att det är bra att röra på sig. Men det hjälper inte de flesta människor att faktiskt göra någonting emot det. Så att man behöver mer, lite mer upplyftande, lite mer att veta vad som är rätt för mig någonstans. Så att det är inte one size fits all för alla.
Precis, det är så. Att när du inte sover tillräckligt, det får du kanske någon gång under livet Alzheimer eller sånt. Det är ju också så abstrakt och så för de mesta som är till exempel unga eller sånt, som är nej, jag kommer inte med, det har ingenting att göra med mig. Men det finns ju så många incitament på kort varsel varför det lönar sig att satsa på en god nattsömn.
Ja, ja.
Och varför det är bra att kanske när man har regelbunden problem med sömnen, även när man är ung, att man kanske då utreder, vad kan det vara för att skapa då bättre chanser att man får en bättre sömn. Och det är ju också det som jag menade med den här softheten bättre liv. Mm. Det finns ju så många kortvariga effekter som är så fint. Även sånt som på först sikt kanske det är riktigt så övertungt evidens, men när du inte sover tillräckligt uppfattas du som mindre attraktiv.
Ja, det var den jag skulle komma till på.
Också mindre hälsosamt. Och även när du själv lider sömnbrist uppfattar du andra som mindre trovärdiga och sånt. Nu kan man ju säga, är det så relevant? Jo, när du tänker på det. När man befinner sig i en situation där man bemötas av andra, den här nonverbal kommunikation är så otroligt avgörande och skapar också en bra grund för hur kanske den verbala kommunikationen och vårt samarbete kan vidareutvecklas. Och när man går in och har redan så ser bara en magkänsla, kemin, den stämmer inte mellan dig och mig. Det kan ju vara någonting som kan då ha också oönskade effekter. Så jag tror det finns mycket incitament att satsa på en god nattsömn. Absolut.
Jo, och det är ju det i den här boken. Det är så många spännande områden du går in på. Och jag vet att du har ju fått en massa frågor i Nyhetsmorgon till exempel. Så var det sex kiwi som var
starten
där.
Om du vill... jag gillade det eftersom det var just så de sa ju, hur var det? Sex kiwi och skratt. Das skrev noch ein Inlag på Facebook i den här anordningen. Det tyckte jag det
Ja, det var verkligen klockrent.
var färdigt.
Men du får gärna, du får berätta lite om de här lite mindre delarna också, sånt som kanske, ja nu vi vet det här med Alzheimers och ja, kardiovaskulära sjukdomar, men det här med kiwi till exempel och sex och skratt och om du vill gå in på de små lite
Ja,
mindre.
absolut. Men kolla, det är ju så att jag ägnar ganska mycket i boken till vad kan man faktiskt göra i sin vardag för att kanske få en bättre sömn. Det finns ju så många olika, som jag nämnde förut, verktyg som du har i verktygslådan och du kan bara testa dem och kan kolla, är det så att säga verktyget som jag behöver för att sätta sömnmaskineriet igång igen? Och ja, visst, det finns ju även vissa kuriosa fakta eller studier som jag ville ta upp eftersom boken, det var ju också en syfte. Jag bjuder mycket på mig, men jag vill också att folk får lite de här kuriosa fakta och kanske ibland också bara skratta lite. Herregud, kan det vara verkligen så att man måste äta lite kiwi för att få då en bättre sömn? Men det finns faktiskt en studie som har försökt att utreda detta eftersom kiwi innehåller mycket serotonin. Och serotonin kan omvandlas av hjärnan till melatonin. Och serotonin även spelar en viss roll inom sömnen. Och hur man växer mellan de olika sömnphaser. Och där har man tänkt sig, ja just det, kanske det kan ju vara någonting som kan då främja sömnen bland de som lider av sömnlöshet. Insomni, och de har faktiskt sett att det blir bättre. Fast man måste ju också se, det är en enstaka studie, man vet inte riktigt, kann der Wirkung war so, er der kann schon irgendwas anderes über Serotonin, eftersom Serotonin normal ist, inte nur hjärnan, den kann inte gå über Blut-Hirn-Barriere. Men hur som helst, det kan ju också vara en Placebo-Effekt, men jag tyckte det var lite interessant att de har kommit fram sånt. Och man måste ju också tillägga, det är ju också någonting som jag lyfter tydligt i boken. Sömnlöshet betyder ju inte för alla att de faktiskt sover mindre. Det kan ju också vara en upplevelse och det är mitt diagnostiska kriterium, det vet du bättre än jag. Det är ingen krav att man sover mindre än den gemene man och
Ett
kvinnan.
lidande för personen att de känner att
Precis.
de inte får tillräckligt
Men
sex.
hur som helst, de har ju sett det och det med skratt, det var ju någon studie med äldre personer, de fick gå igenom en skrattterapi. Det var en asiatisk studie och de har då kommit fram att de inte bara mådde bättre, det var ju också så att de sov bättre. Och det är ju också någonting som är ganska intuitivt, eller hur som jag sa också då på Nyhetsmorgon, Laugh a day, keeps the doctor away. Det är ju bra eftersom du frisätter ju mycket ämnen i kroppen som har därefter också en så säga lugnande effekt, en stressmotverkande effekt när du skrattar. Och sex, ja absolut, sex det är ju, ja, som jag skrev i boken, det var ju så att jag någon gång var i Västerås för att hålla en föreläsning kring obstruktiv sömnapné och diabetes för läkare i Västerås. Och det var lite roligt eftersom därefter ville de diskutera ganska mycket och det fanns en läkare som sa, men hur ser det ut med sex? Jag kan tänka mig när man har orgasm, det är ju väldigt sömnfrämjande. Förstås, när man tänker lite grann, okej, vad är det som händer då när man lyckas att ha orgasm? Det är det ju så att mycket ämne frisätts som oxytocin, prolaktin, som har en sömnfrämjande, en lugnande effekt. Ja. Och under så att säga själva akten är du ju så att säga visst aktivt och lite mer så att säga potent, men därefter är det ganska ofta så, därefter när du har haft så att säga din samling och din orgasm, där har du också en ganska tydlig aktivering av din så kallad parasympathikus, som är ju också viktigt för att hitta din lugn och ro och den här smältningsmodus. Och det är ju absolut, man kan ju tänka sig, det finns även till och med forskning, att sånt kan vara också en lösning, att man antingen tillsammans eller ensam då väljer sex som en möjligt mått för att underlätta insomningen. Ja? Jag ser inte att det är någonting som du kan nu använda för att behandla obstruktiv sömnapné. Så er det ikke. Men det finnes så mange ulike sett at bemøte dette og teste seg frem, som jeg tok opp i boken. Og jeg måtte faktisk se, jeg ikke giller den her syn av mange forskere som uttaler seg på sånn sett. Det finnes jo ingen forskning, så det er ingen evidens på grund av dette, så det er trams. Even om det er bare placeboeffekten som
er, det en effekt?
Er mye relevant også for mye, mye behandlinger. Til og med som problem. Ja, hvorfor ikke? Enn så lenge, man måste ju värdera vad jag associerar det som jag måste investera. Så om någon person säger till mig, du måste köpa en tung täcke som kostar 10 000 spänn. Ja, det säger jag, okej. Okay. Ja. Kanske du kan ha det också billigare. Och det finns andra mått att göra detta. Förstår vad jag menar? Mm.
Jo. Och det här med tyngdtecken också, jag tänker på, du har ju forskat på det, och om du vill berätta lite det om din forskning om tyngdtecken.
Ja, så det är ju så att även det som jag skrev i boken, jag har mycket anekdoter kring detta, men jag var ju någon gång i Umeå och träffade arbetsterapeuter, och de berättade ju tyngdtecken, det är mycket bra för barn till exempel med ADHD som har sån problem, det blir bättre för dem. Så det är ju intressant. Sen hade jag en föreläsning för Sveriges skolläkare, och det kom också en läkare till mig. De mesta som jobbar som skolläkare jobbar faktiskt också i sjukhuset, och hon var någon barnnefrolog, och hon sa också, ja, jag använder en tyngdtäcke för barn med ADHD eller autism spectrum disorder, och ser att de har mycket nytta. Och jag tyckte, men kan det vara verkligen sånt som kan vara så en stor game changer när det handlar om sömnen? Men sen var det ju så att det fanns ett företag som jag inte nämner nu vid namnet, men de har ju då kontaktat mig och sagt, ja just det, vi har mycket framgång med försäljning av våra tyngdtäcke. Mm. Så kanske har du lust också att göra lite forskning kring detta. Så jag tänkte mig egentligen, varför inte? Det är ju, jag vill gärna förstå, vad är det som händer då med en tyngdtäcke? Och där gjorde jag ett experiment här med folk som faktiskt inte hade insomni eller någonting annat som besvär. Men jag vill kolla, finns det någon fysiologisk förändring? Eftersom jag mest tror en tyngdtäcke, det är som att man blir omhändertagen och man har en liten press på kroppen, och det kanske aktiverar delar av kroppen som är mer kopplat till lunga och ro. Kanske det frisätter till och med ett ämne som oxytocin och melatonin som har lugnande effekt. Och det har vi gjort den här studien, och har faktiskt sett i jämförelse med en vanlig täcke hade de mer melatonin under en tid när de hade en täcke på sig. Men man måste ju vara försiktig. Visst har vi då räknat ut den här relativ förändringen, och det var 30% högre. Men det var ju inte så. 30% låter som, oh herregud, det är samma sak som att ta en melatoninpill. Det är det inte.
Nej.
Ja, så de hade en ganska låg nivå, och där såg vi att det fanns en förhöjning, men ändå tyckte vi att det var lite intressant att det är sånt att en tyngdtäcke kan ha då en melatonin framkallande effekt. Och det finns ju även nya studier med barn där de har sett vissa positiva effekter. Det finns en studie från Mats Adler från Karolinska Institutet som har ju visat folk som har lider av insomni med olika psykiatriska sjukdomar, de har nytta av att använda en tyngdtäcke. Vi har ju så många olika diagnoser inom sömnmedicin. Jag tror det kan vara en fint add-on, och man kan ju testa detta. Men det är inte så att den kommer förändra allt. Fast man måste ju erkänna, och det var någonting som jag tyckte är intressant. Det fanns ju så mycket folk som har köpt det. Så det verkar ju så att det finns på något sätt en nytta av detta. Och de här effekterna som vi har sett på melatoninet, och de andra forskare från Sverige med tanke på sömnen, på något sätt känner folk sig mer omhändertagen. De gillar den här lite press på kroppen. Den ger dem en liten, så säger jag, lugn och ro. Och kanske därmed också skapa bättre förutsättningar att sova.
Det kan jag säga också. Vi har ett litet samarbete med Kura Tyngdtecken. Så att jag ska få prova nu, jag och Elin, att sova med Tyngdtecken för att sedan ha ett poddavsnitt om vår
Ja.
upplevelse av Tyngdtecken. Jag
Ja,
är lite så här skeptisk, vi får se. Och Elin är lite mer, ja, vad kul.
och det är ju också det som jag gör i boken. Jag har ju då jag lyfter forskning, men jag lyfter också det som folk har berättat mig. Eftersom jag tycker man får inte ifrågasätta anecdotal evidence, eller hur? Folk som berättar mig om detta, som jobbar då kliniskt med patienter och säger, jo, det har vi en nytta. Att jag säger, men herregud, det stämmer inte, det finns inte tillräckligt forskning att ge dig stöd. Visst måste det finnas en diskussion när det handlar om, okej, kan jag få en medfinansiering när jag köper en tyngdtäcke när jag lider av en kliniskt relevant sömnbesvär? Jag vet ju att vissa landstinget säger nej, vi vill inte stödja detta. Det finns inte tillräckligt evidens och det håller jag med. Man vill kanske ha mer kött på benet. Men att ifrågasätta det överhuvudtaget,
Nej.
det tycker jag borde man inte göra. Fast man måste ju igen komma ihåg det som jag sa. Det är komplext med sömnen och kan utforma sig på så många olika sätt. Och en tyngdtäcke kan inte passa alla.
Nej, såklart. Det är som att
Ja.
det håller jag helt med om. Och jag tänker på, jag ska se, din bok har ju tagits emot väldigt väl.
Ja.
Vad tror du det beror på? Alltså att sömnen är ett ämne nu som vi pratar om mycket mer, men sen även att det är så med det här positiva meddelandet du vill skicka med till de som läser boken. Vad tänker du kring det?
Precis, eftersom jag tror att titeln är jättebra. Sov dig till ett bättre liv, eller hur? Det är ju väldigt inbjudande och man har inte den här känslan, sömnbrist vill döda dig. Den vill man kanske inte läsa, den här typen av boken. Och sen är det ju så, jag tror att de mesta är ju också lite, jag skulle inte säga trött, men känner sig så stressat att läsa den här hälsolitteraturen. Eftersom det handlar bara om alla de här krav som jag måste uppfylla. Förstår vad jag menar? Och det är ju någonting som jag nämner när jag pratar med folk. När du pratar om fysisk aktivitet och det finns en krav, då kan jag på något sätt bemöta detta. Jag kan ju ta en aktivt beslut, jag gör det, jag springer 3 gånger i veckan. Samma sak för ätande. Men med sömnen, det funkar inte så att jag kan tvinga fram en specifik sömn som uppfyller krav enligt det som jag kan läsa om detta på TikTok. Jag måste ha 30% djup sömn, jag måste sova sammanhängande, oavbruten, jag måste sova minst 7 timmar. Det funkar inte. Och jag, kolla, när vi pratar om sömnbesvär, det handlar ju, och det vet du själv mycket bättre än jag, det handlar ju om att ta flera små steg som hjälper dig också att komma fram till ditt mål som är att få en bättre sömn. Men de mesta, de vill ju hoppa över alla de här små steg och vill bara så att säga ha en åtgärd som då löser alla sömnproblem. Men det funkar inte. Och det som är ganska kul, många saker som man ja, även nämner i samband med sömnen, det är ju viktigt med regelbundenhet och allt sånt. Det är ju också någonting som har då så mycket påverkan, eller när man inte har en regelbundenhet, en så negativ påverkan på så många andra sätt. Ja? Även inte bara på sömnen, även på din prestation under dagen och hur du mår. Så jag tror verkligen det är dags att lyfta allt i samband med sömnen på en mer positivt sätt. Ge folk faktiskt också lite verktyg, fylla på verktygslådan, men inte måla en bild som är väldigt övertrivande. Jag kommer att lösa dina sömnproblem. En bok kan aldrig lösa dina sömnproblem. Du måste till slutet, när du inte hittar så att säga, din väg ur den här spiral av sömnlöshet, då måste du komma i kontakt med en sömnterapeut. Och jag ser ibland det när jag föreläser, kolla, en reflux till exempel, att du har de här sura uppstötningarna. När är det mest sannolikt? Jo visst, när jag ligger i sängen, jag befinner mig i en horisontal position. Och det är ju någonting som många, jag tror enligt 1177, lider varje femte vuxen av reflux. Så det kan då leda också till sömnproblem, fast man inte så att säga kopplar detta till detta. Så Det finns så mycket att tänka på och vi finns i Form av den här boken, men det finns också ännu mer så sehr individuell anpassat åtgärder och terapeutiska former för att utreda detta. Vad är så sehr till slut det som är bakomliggande? Vilken skruva i sömnmaskineriet behövs då just här för att sömnmaskineriet igen sätter igång och tillåta dig att du kan då sova regelbundet på ett bra sätt. Ja.
Ja, och tillsammans så kan vi hjälpa människor på det sättet. Att det måste finnas
Absolut.
de här olika delarna. Precis som du säger, en sån här bok som lyfter det på ett positivt sätt. Som ger människor kanske lite kraft att göra det själva. Och tänka lite mer på sömnen på ett dynamiskt sätt. Inte bara att det är en sak som funkar för alla. Så att det är verkligen, det är ett jätteroligt bidrag tycker jag till sömnen.
Ja, och kolla, det är ju också så när du tänker på dina patienter, det är ju så att man säger, okej, nu släpp allt detta som du har tänkt om sömnen förut. Du sover ju till exempel, när du tänker på, du sover kanske 5, 6 timmar varje natt. Det är ju en fantastisk grund att bygga på.
Ja,
Så du kanske sover 5, 6 timmar och du är 2 ytterligare timmar vaken, men du ändå vilar kanske. Och du skapar då kanske möjligheter för dig att minska den här sömnstressen eller den här stress, och jag är inte lyckad. Vi kan jobba på det, men tänk på det. Glaset är halvfullt och inte halvtomt. Och när man läser så mycket om sömnen eller när man lyssnar till även internationella sömnforskare, där blir man bara förvånad hur allvarligt de pratar om sömnen. Och det hörs sådana saker som en enstaka natt av partiell sömnbrist, det vill säga sova kanske bara 4 timmar, leder till att immunceller i kroppen som är viktigt för att bekämpa cancer, de går ner med 70%. Jo, visst, om jag läser sånt, hur ska jag gå vidare därifrån med sådan information? Och det är ju också otroligt överdrivet eftersom det finns ju mycket mer i ekvationen av hälsan som bidrar till din hälsa eller när du då utvecklar kanske en sjukdom. Det är ju att du går regelbundet till hälsokontroll, fysisk aktivitet, att du umgås med andra, att du äter nyttigt, att du visst satsa också på sömnen, att du skapar en regelbundenhet. Att du tar dina läkemedel som du har fått från läkaren för att till exempel få ner din blodtryck. Allt sånt tillsammans avgöra att du inte röker, avgöra om du kan ha en långt spännande och hälsosamt liv eller om du löper en ökad risk. Och de här påståendena, det är bara sömnen, det är helt vansinnigt och vilseledande och bara oroväckande.
Tack så jättemycket,
Ja.
Christer. Verkligen så spännande och intressant. Och är det något sista du vill dela med dig av till lyssnarna? Någonting som ett sista tips eller vad som helst egentligen?
Det som jag tycker är viktigt och nu repeterar jag mig är att man har en helhetssyn. Man ska tänka när man pratar om hälsan och livet lite mer holistiskt utifrån en holistisk synsättperspektiv. Ja. Det är många variabler som spelar här en stor roll och sömnen, och det har forskningen tydligt visat, är en viktig medspelare, men det är inte den enda som är avgörande.
Nej. Och det kan jag verkligen hålla med om. Verkligen. Vi har beställt boken så att vi väntar på att den ska komma till kontoret. Vårt bibliotek.
Så gott!
Ja, exakt. Det var så gott.